Här börjar Önskeponnyn av Diana Pullane Thompson.
Översatt av Gunvor Håkansson. Inläst av Lisa Romea för Saga.
Kapitel 1. Jag ska aldrig glömma första gången jag såg Sparrow Cottage. Solen sken på de mossiga gamla tegelpannorna. En strimma föll snett över vägen som förde igenom den vildvuxna trädgården och fram till huset. Ytterdörren var prydligt vitmålad och fönstren var små. De tycktes le mot det böljande landskapet som nu på hösten skiftade i grönt och brunt. Efter London kändes luften kylig och klar och tystnaden var påtaglig. Den stördes bara då och då när ett får bräkte långt borta eller någon ko råmade. Här luktade inte bensin, inga bilar tutade ilsket. Men den breda trädgårdsgrinden upp till Sparrow Cottage välkomnade oss. Och den stora eken skulle ge oss skydd mot vind och regn och skugga oss när solen var som hetast. Det var ett träd att klättra i och utforska. Det fanns fina ställen där man kunde få fotfäste på stammen. Mina föräldrar stod och talade med varandra. Här är vi alldeles i fred. Vilken utsikt! Jag har aldrig sett på maken. Titta på kullarna och träden som avtecknar sig mot horisonten. Pappa var entusiastisk. Han blir alltid entusiastisk när det är fråga om något nytt. Det är ett trevligt drag hos honom, tycker jag. Nu kunde han knappast vänta tills han fick sätta nyckeln i låset och visa oss sitt drömhus. Varken mamma eller jag hade sett det förut. Var i hagen som Leslie skulle ha sin ponny i, frågade mamma. Du vet att du har lovat att hon ska få en ponny. Lugna er för Guds skull, sa pappa och fick upp dörren. Jag kan väl inte visa er allt på en gång heller. Och förresten kan hon inte få någon ponny förrän i april, då jag får mina pengar och kan se hur Glöm inte rocken har sålt. Men du lovade, gnällde jag. Det gjorde du faktiskt. Om det ska bero på hur bra din sista roman går, får jag aldrig någon häst. Verkligen artigt, sa pappa. Jag blev dyster. Jag hade längtat så efter att få en egen häst. Drömmen hade förknippats med min önskan att få bo på landet. Jag hade gått och hoppats i månader. Och nu tycktes det lika osäkert som att det skulle bli sommar mitt i vintern. Men i nästa ögonblick glömde jag min sorg för allt det nya när vi gick runt i huset. Där fanns ett stort rum med två fönster och öppen spis. Här ska vi äta och arbeta och ha trevligt, sa pappa. Det blir vardagsrummet, sa mamma. Hoppas vi får rum med alla böckerna. Vi kanske kan bygga in en hylla på varje sida om eldstaden. De andra rummen var små. Jag skulle få det enda vindsrummet. Det var lågt i tak med vitrappade väggar och hade ett pyttelitet fönster som vette ut mot kullarna. Ett par mil längre bort låg havet. Fyra branta trappsteg ledde upp till det från trappan. Det skulle bli spännande, tyckte jag, att få bo alldeles för sig själv. Bara du inte känner dig för ensam här uppe, Leslie, sa mamma. Du kan ha dörren öppen om natten. Vi får ta hit en målare och göra i ordning väggarna. Det enda jag har emot det, sa jag, är att jag inte kan hänga upp tavlorna. Det brutna taket gick ända ner till golvet. Du kan få en bit av hallen istället, sa pappa. Kom nu, så ska jag visa er hagen och skjulet som jag ska göra om till stall någon dag. Jag fick nytt hopp. Att leva är ungefär som att sitta på en gungbräda, tycker jag. Den går upp och ner. Man kastas mellan glädje och förtvivlan, lycka och olycka. Men så är det väl för de flesta. Jag har i alla fall aldrig tråkigt. När jag stod och såg på den lilla skyddade inhägnaden tänkte jag på min drömhäst. Ett rasrent djur. Svart som natten med järva ögon i ett fint format huvud. En femåring med den bästa tiden framför sig. Han skulle vara livlig, oförfärad och godlynt. Det fanns ingen som kunde tala om för mig att en sådan häst inte passade en oerfaren 11-åring som själv var ganska vild av sig. Kunde du önska dig något bättre, Leslie, sa pappa, och såg på mig för att se om jag verkade glad. Titta så skyddat det är här med bokhäcken och alla ekarna, de är väl vackra. Och vattenhorn står så att du kan fylla den från kranen i köket. Om det inte blir torka, ja, sa mamma. Och brun.